It is my purpose.
Det är min avsikt att visa att i svåra tider att vi alltid ska vara förberedda lång tid i förväg. Vi lever i de svåra tider som aposteln Paulus profeterade skulle komma i de sista dagarna. Det enda sättet att finna trygghet enskilt som familj och som kyrka är genom lydnad mot evangeliets lagar och förordningar. Den 24 juli 1849 hade det heliga bott i Saltsjödalen i exakt 2 år. Det hade äntligen lämnat åratal av pöbelangrepp och förföljelse bakom sig. Det var något att fira. Bara några år tidigare hade profeten Joseph Smith lidit under hemska förhållanden i fängelset i Liberty i flera månader medan pöbeln drev deliga från deras hem. Orden Liberty, som betyder frihet, och fängelse passar inte så bra ihop. Josef utropade: "O Gud, var är du? Och var är tronhimmeln som täcker ditt gömställe? Hur länge ska din hand hållas tillbaka och ditt öga, gör ditt rena öga, från de eviga himlarna skåda oförrätterna som begås mot ditt folk och dina senare, och ditt öra genomträngas av deras rop?" Profeten Joseph Smith hade tidigare sökt vägledning, och Herren sa till det hela att söka upprättelse från domarna, guvernören och så slutligen presidenten. Deras vädjan till domarna misslyckades. Joseph Smith kallades inför rätta över 200 gånger på grund av alla möjliga falska anklagelser. Han blev aldrig fälld i domstol. När de sökte upprättelse från guvernör Boggs i Missouri gjorde han följande uttalande: "Mormonerna måste behandlas som fiender och måste utrotas eller drivas ut ur staten om nödvändigt för den allmänna freden." Där släppte lös en obeskrivlig brutalitet och ondska. Det vädjade till Förenta staternas president Martin Van Buren, som sa: "Er sak är rättvis, men jag kan ingenting göra för er." Jag ska nu läsa de sista styckena i deras tredje skrivelse som skickades till Förenta staternas kongress i USA. "Det lidande som era petitionärer redan utstått är överväldigande, för stort för mänskligheten, för stort för Amerikas medborgare att utstå utan att klaga. Vi har dignat under tyranniets och förtryckelsens järnhand under dessa många år. Egendomar har till ett värde över 2 miljoner dollar stulits från oss. Vi har jagat som skogens vilda djur. Vi har sett såväl våra åldriga fäder som stred i revolutionskriget som våra oskyldiga barn slaktas av våra förföljare. Vi har sett Amerikas fagra döttrar kränkas och misshandlas på ett synnerligen brutalt sätt. Och har slutligen sett hur 15 000 själar, män, kvinnor och barn, drivas under vapenhot från hemmets helg mitt i den svåra vintern till en främmande plats, medellösa och utan beskydd. I dessa hemsökta förhållanden sträcker vi våra händer mot vårt lands högsta råd och hemställer i ödmjukhet de ärevördiga senatorerna och representanterna för stort och fritt folk om upprättelse och beskydd. Hör och hör vår vädjan, tusentals amerikanska invånare som lider i exil. Hör och hör gråten och den bittra sorgen hos änkor och faderlösa, vars makar och fäder i grymhet har lidit martyrdöden i det land där den stolta örnen flyger. Låt inte upptecknas i nationens arkiv att utdrivna sökte skydd och upprättelse från er, men att ni nekade dem detta. Det står i er makt att rädda oss, våra hustrur och våra barn, från en upprepning av de blodtörstiga scenerna i Missouri och därigenom lindra fruktan hos ett förföljt och sårat folk. Detta är era petitionärers ständiga bön." Det visades ingen nåd och deras skrivelse förkastades. 1844, under utlovade beskyddet av guvernör Thomas Ford i Illinois sköts profeten Joseph Smith och hans bror Hiram ihjäl i fängelse i Carthage. Ord kan inte beskriva den brutalitet och det lidande det heliga hade utstått. Men den 24 juli 1849, äntligen fria från pöbelangreppen, planerade det festligheter. Allt det heliga ägde hade fraktats under den 160 mil långa färden över prärien i sina handkärror och täckta vagnar, och det skulle dröja ytterligare 20 år innan järnvägen drog så långt som till Salt Lake City. Nästan utan något att arbeta med beslutade sig för att firarna skulle uttrycka deras känslor. De byggde en lövsal på tempelplatsen. De reste en 30 meter hög flaggstång. De sydde en enorm nationsflagga, 20 meter lång, och hissade upp den i frihetens flaggstång. Det kanske tycks konstigt, nära nog otroligt, att temat de valde för denna första stora festlighet var patriotism och lojalitet till den regering som hade förkastat och valt att inte hjälpa dem. Om ni kan förstå varför, förstår ni också kraften i Kristi lärdomar. Deras blåsorkester spelade när president Brigham Young gick i spetsen för en ståtlig parad till tempelplatsen. Och efter honom kom de 12 apostlarna och 70. Och därefter kom 24 unga män klädda i vita byxor, svarta kavajer och vita skarfar på högra axeln. Kronor på huvudet och ett svärd i skida på vänster sida. I högra handen bar det förvånansvärt nog ett exemplar av självständighetsförklaringen och Förenta staternas författning. Självständighetsförklaringen lästes upp av en av de unga männen. Sedan kom 24 unga kvinnor klädda i vitt med blå skars på höger axel och vita rosor i håret. De bar alla på en bibel och en mormons bok. Nästan lika otroligt som deras val av patriotism som tema var det som kom sedan. 24 åldermän, som de kallades, ledda av patriarken Isaac Morley. De kallades för de silvergrå, minst 60 år gamla. De bar var sin rödmålad stav med vita band som vajade längst upp. En bar stjärnbaneret, Förenta staternas flagga. Dessa män symboliserade prästadömet, vilket var från begynnelsen innan världen var till och hade återställts i denna tidsutdelning. Det heliga visste att Herren hade sagt till dem att underordna sig kungar, presidenter, styresmän och överhetspersoner samt att lyda, ära och upprätthålla lagen. Det budet som uppenbarades då gäller än idag för våra medlemmar i varje nation. Vi ska vara laglydiga, värdiga medborgare. Herren sa till dem: i denna avsikt har jag genom visa mäns händer som jag uppreste i just denna avsikt upprättat detta lands författning. I en annan vers sa Herren till dem att det är inte rätt att någon människa ska vara i träldom under någon annan. Det var därför emot slaveriet. Det var en mycket inflammerad fråga bland nybyggarna i Missouri. Under festligheterna den dagen 1849 trädde äldste Phineas Richard fram och de 24 åldermännens vägnar och läste upp deras lojala och patriotiska tal. Han talade om behovet av att de lärde barnen att vara patriotiska och att älska och ära friheten. Efter att han kortfattat har nämnt de svårigheter gått igenom sa han: bröder och vänner, vi som har levt i över 60 år har sett Förenta staternas regering i all dess prakt och vet att de skändliga grymheter vi lidit kom från en korrupt och urartad administration, medan vår stolta författning är oförändrad. Liksom vi har ärvt frihetens anda och patriotismens eld från våra fäder, låt detta arv gå vidare i sin helhet till våra efterkommande. Det vore naturligt att tänka att det heliga enligt den mänskliga naturen skulle söka hämnd, men något mycket starkare än den mänskliga naturen styrde deras handlingar. Aposteln Paulus förklarar för Timoteus: en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Vi har Kristi sinne. Denna ande formade dessa tidigare medlemmar i kyrkan till Kristi efterföljare. Om ni kan förstå att ett folk kan vara så långmodigt och så tolerant, så förlovande, så kristuslig efter det lidande det utstått, så har ni nyckeln till vad en sista dagars heliga är. Istället för att förgås av hämndlystnad höll det sig till uppenbarelse. Deras kurs angavs av lärdomarna som fortfarande finns i Gamla och Nya testamentet, Mormons bok, lärarna och förbunden och den kostbara pärlan. Om ni kan förstå varför de valde detta tema för sina festligheter, så kan ni förstå varför vi idag tror på Herren Jesus Kristus, på evangeliets principer. Vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus, och vi skriver i enlighet med våra profetier så att våra barn ska kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder. Så idag, i dessa egendomligt svåra tider, kan vi i Jesu Kristi sanna kyrka undervisa om och leva efter evangeliets principer. Tre ting som har att göra med firandet 1849 var både symboliska och profetiska. För det första att de unga männen bar på författningen och självständighetsförklaringen. För det andra att varje ung kvinna bar på Bibeln och Mormons bok. Och slutligen att de gamla männen, det silvergrå, hedrades i paraden. Efter programmet åt man en festmåltid vid provisoriska bord. Flera hundra resande på väg till guldruschen och 60 indianer inbjöds att delta. Sen gick man tillbaka till arbetet. President Young hade sagt: om folket i Förenta Staterna lämnas oss i fred i 10 år, ska vi inte be dem om några särskilda förmåner. 8 år efter festligheterna 1849 samlades det heliga i Little Cottonwood Canyon för att fira ännu en 24 juli. 4 ryttare anledde för att rapportera att en armé på 2500 soldater närmade sig. Förenta staternas armé under befäl av överste Albert Sidney Johnston hade beordrats av president James Buchanan att krossa ett påhittat mormonuppror. Det heliga avbröt festligheten och vände hemåt för att förbereda sitt försvar. Istället för att fly den här gången sa president Young: vi har inte brutit mot någon lag och vi har ingen anledning att göra detta. Och vi avser inte att göra det. Men om någon nation kommer för att förgöra detta folk, så kan det, så sant Gud med hjälp, att inte komma hit. Mina förfäder begravde ett barn längs vägen från Far West när de drevs till Nauvoo, och ännu ett i Winter Quarters när de drevs västerut. En annan av mina förfäder drog ut som tonåring en handkärra längs Plätteflodens södra strand. Det sjöng: vi platsen når som Gud för oss berätt, fjärran hän, långt i väst, undgå den värld som smedat och belätt, där Guds folk trives bäst. På andra sidan floden kunde det solen glittra i soldaternas bajonetter. Men varken pöbelangreppen eller armén kunde henne vändas tillbaka, för de visste vad sant. Varken förhandlingarna var framgångsrika, och Utah-kriget, som senare skulle kallas Buchanans blunder, var över. Idag går solen aldrig ner över de sista heligas församlingar. Vi leds idag av en profet, och när profet Joseph Smith dog tog en annan hans plats. Den successionsordningen fortsätter än idag. För 6 månader sedan under generalkonferensen i april inröstades Thomas S. Monson som kyrkans 16:e president, 5 månader före hans 81:a födelsedag. Han efterträdde president Hinckley som dog under sitt 98:e år. Kyrkans seniorledare kommer till största delen alltid att ha förberetts under årtionden. President Monson är väl skickad för dagens utmaningar. Han stöds av 2 rådgivare och de 12 apostlarnas korum, vilka alla är profeter, siare och uppenbarare. Samme Lucifer som kastades ut från vår faders närvaro har inte gett upp. Han och de änglar som följde honom kommer att arbeta mot Herrens verk och förstöra det om man kan. Men vi håller samma kurs. Vi måste förankra oss själva som familj och som kyrka vid dessa principer och förordningar. Vi måste se framåt i tro. Oavsett vilka prov som väntar oss, och det är många, så måste vi fortsätta vara trofasta och sanna. Jag vittnar om att Gud, Fadern och hans son Jesus Kristus lever. Thomas S. Monson är kallad av Gud idag. Ingenting kan hindra detta verk. Ingen ogudlig hand kan stoppa detta verk. Idag kommer solen aldrig att gå ner och sista av Arselias församlingar. I Jesu Kristi namn. Amen.